Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
You know, Björn Hellberg,
ja, det ska vi ta upp det lite grann. Vad sa du? Oldsberg,
Sykland. Ja, Björn Hellberg, ja, verkligen.
Ja, men vi har så här, nu när det blir så jävla perfekta. Oskar ska dra iväg och köpa lite 3-5-er. Icke sponsrad av något alkoholföretag. Tyvärr. Däremot har vi fått lite väldigt trevligt sån här Fors. Vi har fått en ny laddning Fors.
Ja, får se hur många Fors har vi och hur får se på.
Hitta flaskan nu. Det är jättetrevliga dryck. Det är som att dricka mineralvatten, känner jag. Och det kan ju vara kul ibland. Om man är på det humöret. Men jag tycker nog det är trevligt både med Loka
och Arla. Vad är det för att 4,5.
Det är väl det som är positivt. Det smakar som lika Loka.
Det är som belgiska öl.
Nej, det kan ju vara. Belgisk öl kan ju vara.
Okej. Men en vanlig halvtysk då?
Ja, men det är en bitburger liksom. Ja. Det här var jävligt gott. 1891.
Bonzo goes to Bitburg. Det är en låt av Ramones. When Bonzo goes to Bitburg.
Det är AIK också.
AIK också, ja, precis. Och då tvistas ju om vilken klubb var först och så vidare. Finns det något Hammarby skiter så att de var först?
Först med vadå?
Ja, med Stockholm, bland klubbarna, för att de hade någon roddgrej eller vad det var.
Ännu tidigare, 1991 menar du?
Ja, de hävdade.
Alltså, Djurgården var ett par månader före AIK väl?
Ja, eller var det tvärtom? Det är inte riktigt.
Ja, fast AIK är inte Stockholms
lag. Jag tror Djurgården var först faktiskt.
Ja, det tror jag också.
Framförallt så är ju Djurgården det kanske enda renodlade innerstadslaget. Ja. Om man inte ska räkna med Södermalm. Mm. Men det vill inte jag göra.
Och det är också ett lag med Stockholm till skillnad från AIK och Hammarby. Mm. Eller AIK har ju det, Stockholm.
Hammarby har ju inga.
Nej.
Nej, men det där är det här är en slippery slope.
Men AIK trummar ju på nu till skillnad från Djurgården.
Det får man verkligen. Fan vad bra de var i sådana matchen igår.
Ja, absolut.
Tycker att det var spel om ett mål nästan.
Ja, de är ju ruggigt bra. Alltså, fortsätter det så här så kommer de att döda serien.
Men Malmö ställde ju också över x antal spelare.
Man har mycket skador.
Man har mycket skador.
Ja, men de skyller också på det. Men det har ju alla lagar i skador.
Så ja, jag tycker man har heller inte riktigt råd med. Jag vet inte. Jag är inte helt förtjust i.
Med en bred trupp också.
Man ska precis. Ju ha det. Men Milojevic truppbygge och. Jag är inte helt förtjust i han som tränare.
Jag tycker att vi ska ha. Det var så bra när vi hade en startvignett.
Ja, men det ska vi ha.
Jo, men Mats inte kunde riktigt vad den hette.
Nu ska vi, jag tänker att nu ska vi. Nu,
jag tycker vi ska komma
tillbaka
dit. Det
är lite försnackigt bara.
Jo.
Det kommer
komma. Jo, vi har inte börjat än.
Nej. Men det var så bra när man kunde se fram emot varje vecka. Hur kommer Mats ha fel den här gången?
Vet ni vad? Jag har bestämt. Ja. Jag har tagit ett enfalligt beslut.
Ja.
Att vi kommer ta tillbaka gingen. Men för att spetsa till, för Mats kan ju gingen nu.
Ja, det säger inte det egentligen.
Jo, då ska du få säga, Olle. Oj. Följande. Artist. Vad sångaren heter. Vad låten heter och vilket program sångaren var med i och när sångaren är född. För alla de här grejerna har Mats sagt under början. Så jag tycker vi drar igång.
Det är en kupp detta.
Det är en liten kupp.
Under galgen, ja.
Under galgen så provar nog AIK och stoppar upp den i röven på
den. Ja, just det.
Den här låten, ja.
Nu är det ju du då.
Ja, okej. Okay. Ja, det är Lova Antell.
Du kan det ju.
Lova Antell. Jag tror han är född 1985.
Nej, det är fel.
Det är fel. Ja, det vet jag.
Man heter ju fan. Lova Antell är inte fel.
Jo, oh, nej, men
allt de ska bygga upp, allt de bygger upp raserar vi.
Nej, det är
med ner, med ner.
Allt de bygger upp med vi ner.
Ja, allt de bygger upp ska vi med ner. Ja, och, men vad heter bandet då?
Fan, ingen aning.
Det är helt otroligt. Du har suttit och häcklat Mats här i flera månader. Ja. Och så kan
men jag fattar att man är mer koncentrerad på häcklandet än på informationen. Det är fan sorgligt.
Ja, men alltså allt de bygger upp ska vi med ner.
Över Florens Valentin.
Florens Valentin, ja. Milo Antell född 1981.
Ja, men 85 var inte så långt ifrån.
80
eller? 1980 är det.
Jag kan ju inte heller.
Serena Williams är född 81.
Ja,
och Zlatan.
Men 81 år äldre är ju Rova Antell.
Och sen dog väl typ Hyland där i krokan också.
93.
Nej, han dog mycket
senare.
93
dog han. Han dog när Michael Jordan la första gången, 93.
Just det kan man, det är en rät linje där.
Ja, visst är det.
Michael Jordan blev så ledsen. Det sägs att det var hans farsa, men det stämmer inte. Det var Hyland, det var därför han hade. Ja, nu kör vi vignetten tycker jag. Tillbaka i värmen.
För att de fick en lön, nu ska vi
finns det inte att ha låten tillbaka.
Det känns som att det är på riktigt nu. Nu är vi tillbaka, nu är det som det ska vara.
Ja, men vi provade lite vad den jävla Ulf Lundell-låt och sådär.
Ja, det blir aldrig detsamma.
Frågan är, ska vi gå in igen och ändra låten?
Magnus Uggla är inte fel heller.
Nej, just, det gillar du, Mats. Och det gillar jag också.
Och jag gillar också när man är på Mats mer om att han inte kommer ihåg saker än att jag inte kommer ihåg saker.
Känner du redan lite stukad, eller?
Ja, det var helt bekvämt. Så liksom, se fram emot hur har Mats fel den här gången.
Ja, jag vet.
Och det blev ju alltid fel också.
Det blev det. Men jag tänker att det kändes som att du ändå var lite bättre än du kunde, men att du hade en otrolig leverans.
Ja, alltså bättre än vad jag kunde. Det var nog tvärtom.
Inte klokt. Nej, precis. Men jag tycker ändå att du gjorde det väldigt bra. Det är inte lätt att veta. Jag ska ju hälsa väl och välkomna också. Det är Olle Palmlöf, sitter ju så här som vanligt med oss.
Ja, det är eftersom jag är med här, så är det inte så konstigt.
Ja.
Att det är
som vanligt. Men som vanligt så är du ju här. Ja. Varje torsdag eller onsdag eller vad vi nu spelar in på. Mats Sandberg.
Tackar för det, tackar för det.
Har du hunnit bekanta dig med dagens tillskott också, nytillskott?
Kanske inte än riktigt.
Nej, det är ju egentligen inget nytillskott, utan det är vår klippare.
Ja.
André har jag bjudit in.
Är det för att vi har lite jubileum idag?
Vi har jubileum, vi firar typ ett halvår snart.
Ja, just det.
Och därför så har vi bestämt att vi ska bjuda på middag lite grann. Så grabbarna ska få gratis. Och se vad det räcker till Mats som är Olle. Vi har fått in 900 spänn. Vi är otroliga följare.
En riktig stek. Jag tycker om att käka kött. Alltså det, gör jag. Det tycker jag man ska göra också. Äta mycket kött. Alltså välstekt kött. Alltså, det tycker jag.
Ja, det är bäst jag vet. Fast det får gärna vara lite rött.
Och alltså biff bernäs tycker jag är kanongott. Alltså.
Ja,
alltså jag rekommenderar det.
Vet du vad, det är inget det är inget fel på en black and white. Alltså.
Nej, det tackar jag inte nej till.
Däremot planka gillar jag inte.
Jag hörde att bearnaisesås inte finns i USA och att det heller inte finns i Nordamerika. Eller Kanada borde ha också sådana här sparkstöttingar som har funnits i norra Sverige i kanske 100 år.
150 år.
Jag har aldrig kommit dit.
Nej, kan bekräfta. Jag bodde där ett år. Ja. Gick knappt att få tag på.
Inte alltså, konstigt.
Knappt i pulverform heller liksom. Alltså, man tänker att de skulle kunna importera det, så man skulle kunna slå
alltså,
det
hem. Tänker på BIA nu?
Ja.
Ja.
Nej, men det
är inte det konstigt?
Men sparkstöttingar, det har väl funnits ändå i Kanada?
Nej, det har inte det. I så fall skulle jag inte ha sagt det. Det inte fanns.
Nej, men tänker jag lite ändå mer på André som har bott i Kanada.
Ja,
men...
Nej, Kanada är inte...
Nej, men inne på USA
ja,
då?
Ja, i Nordamerika.
Nu är de ju så slöare, så nu vill de ha motorer till allting. Men tänk er för det. Kanske 50, 40, 30 år sedan.
Då, fanns det
då hade det varit läge för en svensk entreprenör att lansera sparkstöttingen i Nordamerika. Gjordes inte.
Men nu så funkar ju ingenting om man ska ta i själv. Alltså på, jag vet inte hur det funkar på golfbanorna nu. Jag menar, jag ser med förfäran på att de flesta åker faktiskt bil på golfbanorna och som är i sina bästa åldrar. Är det en trend? Det är ju helt galet tycker jag.
Jag tycker det kan vara lite mysigt ibland om man har en liten rökare.
Jo, men på alltså, vanliga torerna får de inte åka bil. Alltså, det är på seniortorerna de får åka bil.
Men då bär de ju sedan inte sin egna bägar, utan det gör ju caddy.
Nej, visst.
Alla har alla en caddy. Är det någon på PGA-touren idag som inte har caddy?
Det är svårt att tro.
Fanns det någon som varit länge, typ CV Ballesteros och hade ju caddy?
Nej,
men
det kan inte tänka. Det är traditionellt. Men återigen, alltså, golf då som man inte liksom gör jobbet med benen mellan hålen, det fattar inte jag.
Nej.
Men är det inte golfen som är viktigare? Att man ska slå...
Det är inte viktigare. Nej, jag tycker att du måste röra benen mellan hålen, så är det.
Ja.
Det är en del av sporten. Eller om det är ett spel.
Just en del av spelet eller sporten.
Just det.
För jag tänker att det viktiga är väl, ni tänker liksom att det är även en stamina-fråga. Att man orkar hålla uppe pulsen. Hur känner du, André, kring det? För Mats är ju tydlig med vad han tycker.
Jag kan ju köpa det att man tar promenaden efter man har slagit för att hålla sig igång. Annars... Alltså stelna till om man bara sitter i bilen mellan alla vändor.
Men det är... Ja, och kanske tvärtom att det är sådana som Daily då inte orkar ordentligt.
Ja.
Alltså gå och att du måste ha en fysik för att klara av den här promenaden.
Jo, men alltså, och fortfarande är det så, eller under många år var det så att om man skulle spela Greenfield runt om i Sverige så måste man ha läkarintyg för att få hyra en bil. Så var det under många år.
Så var det.
Och jag kan vara med att nu kommer vår femte och snack sportredaktionsdeltagare in. Det är alltså Oskar Sundström. Varför köpt alkohol?
När kom genombrottet för bilen då? Att du behövde inte ha något fel på foten eller något sånt där.
Ja, men det har smugit sig på.
Smugit sig på, ja.
Som en farsot började för 10 år sedan.
Farsot. Och det är samhället i Sverige stort tycker jag. Att jag menar, ingen använder benen längre överhuvudtaget.
Det är lite samma som de här elsparkcyklarna också. Bara. Fast de kom mer som över en natt.
Nej, men jag är konservativ i det som i alla andra frågor.
Ja.
Men Mats, för det har vi inte riktigt berört, för nu är det ju val snart. Och nu är det här inte valpodd, men jag tänker Mats, vi har inte pratat alls om din politiska hemvist. Du har ju smugit lite grann med det. Men det blir mer och mer tydligt att du är ju konservativ.
Jag är konservativ, absolut. Och jag har varit sos i många, och moderat de senaste valen, det har varit. Men nu tycker jag nog att Magdalena Andersson är mycket bättre än Kristersson.
Men visst var han, Lasse Kink var väl alltid moderat?
Han var moderat.
Ja, han var moderat.
AIK och moderat. Ja. Men jag har dribblat fram och tillbaka och jag har sneglat, eller röstat på Moderaterna under de senaste valen faktiskt. Ja.
Och så vet vi att du faktiskt har hoppat på en rubrik här i veckan. Det var nämligen så att det har ju stått då att Björn Hellberg svek Ingvar Oldsberg. Och då vill vi gå till Mats Strandberg som alltså är, jag sa lite tidigare, du har vunnit På spåret 3 gånger. Och det är otroligt stort. Mats sa, han sa 4. Nu får du berätta.
Men Mats var inte på den tiden ni fick vara 3 också.
Så var det.
Så
det märktes inte att jag inte
kunde. Motståndare var också 3.
Det märktes inte att jag inte kunde någonting. Det gjorde inte.
Men du är väl väldigt skicklig, Mats?
Det märktes ingenting. Men alltså jag tycker det är så tarvligt av Björn Hellberg att svika sin gamla kompis Ingvar Oldsberg som han gjorde när det var det här programmet på TV4, Det bästa, som ju På spåret vann då, och då smög Björn Hellberg bakom ryggen på Ingvar Oldsberg och satt ensam i TV-rutan, tog emot hyllningarna utav Lok och Lindström i TV-studion och nämnde inte Ingvar med ett enda ord, vilket jag reagerade våldsamt emot. Jag satt och tittade på TV då. Och Ingvar hade inte en aning om att den här ceremonin pågick överhuvudtaget. Och att han då blev portad, avstängd från Bingolott har ju ingenting med det att göra. Att han tar emot ett pris på TV4 i en helt annan kanal. Så att Hellberg ville ta emot allt ljus själv bara.
Och ska vi sätta när var det här? Bara så alla förstår när det här var. Vilket sammanhang var det här som det hände?
Det var, TV4 har ju ibland det bästa i olika genrer. Så att nu handlar det om det bästa tv-programmet. Det var 2020.
Mm.
Och då vann ju På spåret en omröstning av svenska folket naturligtvis. Det är ju ett av de bästa programmen från 87. Och
men då fick inte Ingvar vara med eller?
Ingvar visste inte om att det var överhuvudtaget, för Björn Hellberg sa blåljug, sa att han hade ringt Ingvar, vilket han inte hade gjort, va? Enligt sonen Staffan Oldsberg som jag pratade med. Så att där smyger alltså Hellberg bakom ryggen på sin gamla kompis som är hans välgörare i alla år. Utan Oldsberg så hade Björn Hellberg varit kvar som byfån i Laholm fortfarande faktiskt.
Men för att få ett grepp om det här, bara så att alla är med på det här.
Uh-huh.
Fyran har ett program som heter Det bästa.
Mm.
Man har tagit kontakt med Björn som ska vidarebefordra kontakten till Ingvar.
Ja.
Säger kanalen.
Ja.
Får jag ställa en fråga där?
Ja.
Ska inte lite skugga falla på redaktionen?
Kanalen,
för som bara ringer till Hellberg.
Precis, för att han är ju virrig. Han är ju dokumenterat virrig också.
Han kan ju inte tanka, säger han
själv. Tanka är svårt. Ja. Tanka bensin är svårt. Ja. Tanka är det rätt.
Hellberg Strandberg på Roach.
Men hur det nu var i alla fall så jag känner ju Björn Hellberg, så att han ville ta emot allt ljus, allt rampljus själv då. Och så att säga, gick bakom ryggen på sin gamla kompis Ingvar Oldsberg som inte ens fick veta att den ceremonin var. Och det tycker jag är jättedåligt, för det var ju hans baby, Ingvar Oldsbergs baby, under hela sin långa tv-karriär. Det var ju På spåret. Och en gång så var det hyllat då i tv, nämligen TV4. Och då var han inte med, för han visste inte om det, för att hans bästa kompis svek.
Ja, men då undrar jag en sak, för du och Hellberg är också gamla, ni är ett gammalt radarpar från radion. Mm. Ni är bra, goda vänner. Då undrar jag, ringer du då till Björn Hellberg och säger, hallå Björn, vad tusan håller du på med? Eller?
Alltså jag uppmärksammade det här när det gick på TV4, men jag trodde inte att det var så allvarligt, så svikande som det var, för när jag pratade med Staffan Oldsberg då häromdagen bara, så att jag inte kommer längre än så.
Nej, men du har alltså inte hört av det till Björn?
Nej, det har jag inte gjort.
Tänker du göra det?
Ja, tänker jag.
Ja.
Men skulle jag kunna påverka er relation, vänskapsrelation?
Säkerligen.
Ja, men då blir det lite kliff framåt. Spännande att höra vad som händer då när du ringer till Björn.
Framförallt så kan Absolut. Vi raka in en av få som faktiskt gillar Mats. Till hatliga.
Du menar den enda?
Ja, men Mats, det som är så bra för dig med Gotlands Sport, och bra för oss också, det är att nu har du en ny generation som tycker så mycket om dig.
Ja, precis. Den äldre generationen tycker alla illa om. Den yngre tycker alla bra om.
Precis.
Ja, men så är det faktiskt lite grann. De äldre hatar ju mig allihopa, så att så är det.
Nu vill du få in Björn där också.
Ja, men Björn är redan, nu han är inne om cirka en vecka ja. när Mats har ringt från landet.
In i Folland där, ja.
Ja, precis. Men kan det inte vara så? Alltså, enligt vet Staffan exakt vad som har hänt? Det är inte så att Ingvar har glömt det, för han var väl också lite virrig.
Nej, så var det absolut inte.
Är han död, Ingvar?
Ingvar är död.
Ja, han dog ganska nyligen.
Ja, vi har pratat om det här i det här programmet.
Ja, men det är lite på leveren jäveln på Ingvar faktiskt.
En månad sedan drygt, va?
Ja, precis.
Kanske 6 veckor sedan. Ja, alltså innan min hund dog, så dog Ingvar.
Precis, det brukar vara så. Ingvar dör ofta före Mats.
Varje gång.
Det är fjärde gången. Ja. Nej, men det kan inte vara så att Ingvar har glömt det då?
Absolut inte, absolut inte. Nej, men de ringde faktiskt hem då till Ingvar och skulle gratulera honom, några kompisar då. Och han visste inte om att det hade varit det här programmet överhuvudtaget. Han hade ingen aning om att det var en ceremoni överhuvudtaget. Så att han var helt blank i skallen när samtalet kom till honom, när han blev gratulerad. Och där faller faktiskt mycket mörka moln över Björn Hellberg, som jag ser alltså.
Och det kan inte vara så att Björn har glömt bort det, eller något?
Absolut inte. Han blåljög ju i tidningarna häromdagen när han sa att han hade ringt till Oldsberg flera gånger, vilket han ju absolut inte har gjort. Alltså i dagens läge kan man ju inte ringa någon och att liksom inte det kommer fram att han har hälsat på något sätt. Förr var det fasta telefoner, då kunde man kanske ringa och ingen svara, men i dagens läge så fastnar ju ett samtal på något sätt i alla fall någonstans.
Och det är inte så att fyran har sagt till honom att du får inte nämna Ingvar, eftersom Ingvar har varit lite blåsväder, tänker jag.
Nej, men det har inte med det att göra. Alltså att han i Bingolotto har gjort bort sig, det är en sak. Men att han då tar emot ett pris TV4 i en helt annan kategori. För ett helt annat...
Ja, men jag tänker att redaktionen har sagt att så här, du får inte ha med Ingvar på något sätt. Det är så jag tänker. Om det är produktionen som har pressat...
De måste ju ta upp det med honom i så fall.
Ja, man kanske är lite konflikter. Ja, oavsett så har han gjort fel då, uppenbarligen.
Men då ska ju inte Hellberg säga att han har försökt att ringa heller. Han försökte ringa och kom inte fram. Va? Så att det faller ju på det också.
Ja, men jag tänker om man försökte göra lite smidig. Jag försöker vara lite jävligt advokat. Bra film för övrigt, Al Pacino.
Ja, just det. Ska vi gå vidare med något nytt?
Ja, vi gör så här. Mats uppdaterar oss när han pratar med Björn.
Ja, det är bra.
Och så kan du försöka spela in samtalet. Det hade varit otroligt.
Jag gör ett försök.
Mats saw the knife och högg Hellberg i bröstet. Vi
inte högg i bröst kan man nog inte säga.
Nej, det var en konstig sammanfattning.
Jag reflekterade över en svikare, alltså en moralisk svikare.
Mats, det var en passning till låten. För låten Delilah handlar om att en kvinna varit otrogen mot Tom Jones. Okay. Och då hugger Tom Jones henne med en kniv.
Då får du ändå säga så här: Mats reflekterade och nu kommer en koppling. Och där kommer övergången till låten.
Ja, hopp. Precis
nej.
Så.
Nej,
du ska även. Ja. Nej, men det har hänt en annan grej i sportvärlden. Och jag vet att du har ett ämne som ligger i varmt.
Ja, jag tycker det är kul. För i den här studion så spelas det här programmet in som heter Gott klocksnack.
Ja, så.
Lewis Hamilton, du vet, den här världsmästaren som du faktiskt är ännu mer framgångsrik än Michael Schumacher. Världens mest framgångsrika Formel 1-förare någonsin.
Vann inte i fjol dock.
Nej, det gjorde han inte. Men han är ju, avgjorde sista loppet. Han är ju i ett smyckesbråk med Formel 1. Och nu går det dåligt den här säsongen. Jag ska läsa lite grann från vad som har stått i veckan. Förbundet, alltså, Formel 1-förbundet kräver att Lewis Hamilton tar bort alla sina smycken från kroppen när han kör bil under loppet. Av säkerhetsskäl. Lewis Hamilton svarar då med i protest. Han dyker upp på en presskonferens om detta. Med 3 klockor, 8 ringar och flera örhängen och halsband. Och så säger han, det känns onödigt att fokusera på det här, säger han på presskonferens. När han kommer dit i 3 klockor, är det inte lite roligt?
Det är väldigt roligt. Men alltså, jag förstår ju verkligen Formel 1-cirkus att man, av säkerhetsskäl.
Ja, men precis.
Men han tycker väl att han är mycket större än sporten.
Ja, alltså, det ska så
är det. Han är väl en otroligt kaxig snubbe, har jag
lite som Hellberg tycker han är större i TV än TV.
Hellberg är större än all TV, ja.
Han har väl varit lite eller blåsväder i Formel 1-världen för att han är väl bland de enda svarta förarna. Han gick väl ut ganska mycket under Black Lives Matter. Och det gillade inte fansen och inte Formel 1.
Nej, det passar sig inte att stå på knä i den sporten.
Så jag tror att det är nog få sport som det passar så illa.
Exakt, det är den och NASCAR kanske. Framförallt NASCAR.
Men det är kanske också den sporten som behöver mest då. Om det passar så illa, tänker jag.
Ja, kanske.
Om jag ska slå på stora pekotrumman.
Ja, det kan du göra för dig själv.
Jag tror inte att det båtar. Jag tror det båtar föga, som de säger, att slå på trumman när det handlar om just motorsport. Att de ska gå ner på knä och det. För att Där är det nog, det sitter i sportens DNA att inte göra det.
Men jag tänker, det är väl mycket, jag tänker bara man rent samhällsmässigt så är det väl mycket som det har suttit DNA som man har också förändrat. Då har vi gett i Nordstaten. Alltså jag tänker bara att man ska ta det till en bredare horisont.
Men jag som novis på Formel 1, ja. Hur är det farligt att bära smycken?
Jo, men det är så här. Det är, om du börjar brinna i bilarna så tar det fyr åt helvete tydligen.
Okay.
Och han har också näsring. Och ja. enligt honom då så skulle det krävas ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort näsringen som är av platina. Så han är ju lite speciell här, Milton, får man säga.
Ja, och sen kan jag tycka att det är jävligt fult med näsring.
Ja, visst är det. Som en
ja, just det, Louis.
Ja, för mig handlar det om individualitet och för vad den man är. Jag vill inte bråka om det här, säger den sjufaldige världsmästaren.
Nej,
men ta av dig smyckena då.
Om du inte vill bråka om det, ta av dig smyckena och gå efter reglerna.
Han vill bevara, liksom sitta ovanför sporten på sin pedestal där, naturligtvis, och vara så stor som man bara kan.
Vem tycker du mest om, att Verstappen eller Lewis Hamilton?
Alltså Verstappen har jag inte reflekterat överhuvudtaget något negativt och det, men jag upplever Lewis Hamilton sedan flera år tillbaka som otroligt kaxig.
Mm. Jo, man har nog... Kan det vara så att det är för att han... Kan det vara så, men nu ska jag trumma på exa mycket. Kan det vara så att man upplever honom som kaxig för att han är svart?
Nu har du slagit på PK-trumman två gånger. Herregud.
Tre gånger kan jag väl få det.
Men varför skulle det hänga ihop att han är kaxig?
Nej, men att
han upplevs kaxig för att han är svart?
Men att det finns fördomar att man... Det kanske är det är inte så vanligt med svarta i sporten. Mm. Det är vanligt kanske i kaxa sport som basket. Det kanske är mina fördomar, men tror ni att det finns en sån variabel här?
Nej, det är tur.
Jag tror inte.
Vad tror du, Andreas? Men då är...
försöker söka hjälp. Jag och Mats trycker in. Du måste söka hjälp på sin fjärde part.
Jo, men jag är liksom filharmonik. André är ju med i PK-filharmonikerna. Alltså. Ja. Vad tror du, André?
Jag vet inte. Jag kan ju höra vad du säger. Jag skulle exempelvis säga att jag upplever nog Max Verstappen som något, om man ska snacka kaxig, det är ju ett roligt ord. Men jag tror att jag upplever honom som lite kaxigare. Jag har ju en kompis som följer Formel 1 ganska noggrant. Och han är ett stort fan av Lewis Hamilton. Jag själv följer inte så mycket. Men han gillar honom för att han tycker att han verkar vara väldigt ödmjuk. Så att jag vet inte vad jag tycker om honom.
Jag får omvända mig faktiskt under galgen. Alltså. Jag får ta tillbaka vad jag har sagt.
Nej, men det är ju din bild.
Men gud.
Och du måste få ha din bild.
Jag är inte så insatt i Formel 1. Jag har bara tagit till mig av media mera sådär. Mm. I hans framfart alltihopa nu många, många år. Men om det är som du säger så får jag ju backa tillbaka.
Jag vill inte tacka Jesper för att han gav... rasismen inom Formel 1 är ett annat. Nej, hörni. Jag vet ingenting om det här. Jag tänkte bara att det var en kul tanke. Eller inte en kul tanke, men det var en intressant tanke.
En tanke var det.
Ja,
det var
jag måste säga att jag också jag gillar att han efter en tillsägelse kommer in med så mycket smycken. Jag tycker att det piggar upp.
Ja, piggar upp gör det verkligen.
Det var faktiskt på Ronaldos presskonferens också. När han vägrade sitta med Coca-Cola.
Aha, just
det, var kul och löjligt, men kul. Men det är ju någon som har gått ut nu. Jag vet fan, men då var någon Formel 1 motorguru som sa att Hamilton håller på att drunkna just nu. För det går så dåligt för honom. Och så kom det här med smyckena.
Ja, jag tror nästan på drunkna på riktigt. Och så får någon rädda honom.
Ja. Just det, han kan dra honom i näsringen.
Ja, precis. Ja.
Just är han mätt på framgång? Är det någon insinuerar att han inte tränar så mycket längre? Så alltså, att han har
jag
tappat...
kan väl tänka mig också att åldern tar ut sin rätt. Att man blir lite mer reaktionssvag för varje år. Att Verstappen är lite, man kanske lite hungrigare. Det kan stå lite större risker.
Ja, framförallt hungrigare. Alltså, har du vunnit så många gånger så har väl hungern stillats en aning, det tror jag.
Jag kan ju för lite om Formel 1. Det kan ju också vara så att Hamilton om 2 år är tillbaka på toppen. Han har ju haft en jättesvacka en gång. Han vann ju ingenting för det. Och det har ju så mycket med bilen att göra också.
Ja, det är det som gör att Formel 1 är lite tråkigt.
Ja, men det är också lite kul. För om man hänger med i cirkusen, tror jag, kan det nog vara kul att hänga med liksom, i bilutvecklingen och allt sånt.
Jo.
Men för oss som inte orkar hänga med i det så...
Ja, men det vore väl roligt. Okej, för oss, okej, då är jag talesperson för de som inte orkar hänga med på det.
Ja.
Alla har likadan bil, då är det den bästa föraren som vinner. Du är mycket mer renhårig.
Mm. Ja, man, jag tänker det
nu
också.
Kommer Felix Öster.
Verkligen.
Har du Bengt Öster? Han är död.
Det är Felix Bengt Östers barnbarn.
Är det?
Ja. Är det så pass?
Ja.
Men tur att någon lever fortfarande.
Någon är klar.
Men jag tror, om man tittar på Formel 1 förare så är många i historien väldigt gamla. Nicky Lauda, många, många, Brabham och allihopa där är gamla. Jag tror det är mera rutin är nog viktigare än reaktionssnabbhet, tror jag, för att nå toppen, det tror jag.
Det tror jag också.
Men jag tänker en grej bara med Formel 1, även om det är bilar, det är material och så vidare. Det är väl material i skidor också med vallakungar, eller vallar och
det,
liksom.
Det är den som säger att det inte är material i skidor för uppförsbacke, ska jag säga.
Mm. Jo, men att det är ju samma där, tänker jag, skidor som det är.
Jo, men där får ju alla ha det bästa. Det handlar ju inte om att den som har mest pengar till skidor. För
nej, men jag tänker den skickligaste vallaren kan ju kosta pengar till exempel.
Ja,
men kanske inte på samma nivå. Alltså. Men det är lite mera mora klocka pengar i det fallet kanske. Hörrni, jag har en grej som jag vill prata om.
Ja.
På tal om lite kaxiga människor. Eller lite nästan elaka människor. Det är nämligen så här att det är ett barn som heter någonting med Crawford. Om man inte vill säga vad barnet heter. Men hans föräldrar, alltså Ben och Cammy Crawford, lät sin son som är 6 år genomföra ett helt maraton.
Jaha.
På 9 timmar.
Vad långsamma var. Då får be honom slägga av, för då är det skitdålig tid.
Det var dålig tid, men han var ganska lite. Det ska också vara, enligt vittnesmål så har de också släpat honom och låtit honom i princip, ja, men de har mutat honom också med en hel låda Pringles. Ja,
sådana här grejer brukar vara i Storbritannien. Var var det här någonstans?
Det var i USA.
Ja, det var i USA.
I New York.
Du som barn, Jesper.
Ja, just det.
Att min pappa, ja, att jag ville ha Pringles.
Ja, just det.
Ja, nej, mina föräldrar var ganska snälla med sånt där. Men de har också blivit kritiserade för det här då. Men då är det CPS då, som är Child Protective Services.
Man hör vad det är.
Ja.
Någon som är snäll mot barn.
Barnavårdsnämnden.
Bra, Mats! Barnavårdsnämnden.
Vilken comeback!
Perfekt, där satt det. De har fått 6 anmälningar. Släpats, svingats genomföra lopp som inte vilja. Pappan säger så här. Han var fast besluten på att genomföra loppet. Han blev aldrig släpad eller tvingat att gå i mål. Den här processen är väldigt läskig. Det är sorgligt att folk tar slutsatser av våra liv av att läsa en falsk rubrik. När vi egentligen jobbar så hårt för att behålla vårt hushåll säkert för våra barn. Och det var helt onödigt sagt, tycker jag. Ja. Att han, men vad tycker ni om det här med att 6-åringar springer maraton överhuvudtaget?
Jag tycker det är en... Nej, jag orkar inte skoja. Mats får svara.
Vad tycker du?
Nej, det finns ju bara ett svar på det, naturligtvis. Det gör det ju bara. Och när de hetsar sina barn i andra sporter, det är ju inte ovanligt, så att säga.
Vad går gränsen då? För vad är hets och vad... Vad tycker ni någonstans att man får dra liksom en... Om vi tar i det här fallet då med... Ska de springa 1 mil räcker eller...
Alltså de borde ju få bestämma det själv.
Det måste ju komma inifrån en egen individ om man vill göra det överhuvudtaget. Jag tycker överhuvudtaget att hetsa både i tennis och fotboll, det är framförallt de sporterna i Sverige då där föräldrarna hetsar sina barn, det tycker jag inte är bra.
Jag kommer att tänka på Seinfeld. Då finns det ett avsnitt där Seinfeld ska bli löpare. Då säger jag, har glömt bort vem det är, men det är någon av hans... Om pensionär som då kör bil och fäster honom i en lina, då måste han ju springa i kapp. Alltså hålla det tempot, det är taskigt. Och så var det för 17 för Sebastian Coe på riktigt. Jag har sett en reportage när hans farsa var i hål mot honom. Och Sebastian Coe har alltså fortfarande världens tredje bästa tid på 800 meter någonsin. Oj. Det är bara Kip Keter, född 72, från
Wilson
Danmark.
Kip Keter.
Precis, och Rushida som har världsgård nu, som har sprungit snabbare. Mm. Och jag kan ha drömt, men jag tror sjutton att Sebastian Coes farsa hade honom lite rep bakom bilen. Jag tror jag sett det. Att det är exakt samma som i Seinfeld. Och det gick ju bra för Sebastian Coe. Han är ju K-pump nu. Han är
just,
ju chef.
Ja. Men kan det vara morbror Leo?
Ja, jag tror att det var Uncle Leo.
Ja, vad hemskt var han. Ja. Man vill alltid slå Uncle Leo.
Men jag tycker det där är intressant, för att jag tycker alltid att det känns så konstigt i OS när det är typ 12-åriga asiater som tävlar i gymnastik och senast i skateboard också nu när det var med. Det var ju någon just typ 13-åring som vann just då. Jag tycker det känns märkligt att ha så att barn med i OS.
Borde OS tillåta? Borde OS ha en betydligt högre lägsta gräns?
Men de har väl höjt nu, för att gymnastik tjejer får väl inte vara under 15?
Nadja och Olga.
Ja, men precis.
Olga Korbhög, hon var ju typ 16, va?
Men jag tror att föräldrar som har misslyckats i till exempel sin idrott, så att säga, tennis eller fotboll, de försöker inkarnera det i sina barn då, att de ska lyckas istället. Där ligger mycket psykologi, tror jag, att hetsa sina barn, stå vid sidlinjen i fotboll och skrika och gapa.
Och inte minst alla galna tennisfarser till damtennisspelare. Ja. Det finns ju massvis. Mm.
Sir Richard och så vidare.
Ja, och Wozniackis föräldrar.
Att de kan inte se klart liksom att det är dig, föräldern, det egentligen är fel på, som har komplex för att du inte varit någonting, du måste överföra på dina barn. Och det tycker jag också är fel.
Men Dokic, Seles, Graf, alltså jätte, det var krylle och galna tennisfarsen.
Ja, just det. Men går gränsen då vid när det börjar bli muter och sånt? Att springer du, och det känns ju som att han har ju också såklart lurat eller spelat ner här. Han har inte sagt så här: fan, spring lite så får du en Pringle. Han har ju sagt att du får inga mer Pringles om du inte springer.
Nej,
så
negativ.
Precis, exakt. Så att han har ju ändrat lite grann, tror jag i alla fall, i ordvalen.
Men då undrar jag, Mats, dina föräldrar när du växte upp, pressade de dig på att hålla på med någon sport?
Nej, det gjorde de inte. Jag har inte blivit någonting.
Och se hur det gick,
va?
Det gick ju inget bra.
Nej, det gick bra. Nej, jag har ju försökt på egen hand och utan att lyckas i olika sporter. Det har jag verkligen.
Vad har du varit bäst i?
Ja, det är nog pingis i alla fall. Där har jag varit någon juniormästare i pingis när jag var grabb. Och det. Så att jag spelade väldigt mycket pingis som grabb, det gjorde jag. Och tennis har jag försökt, och golf har jag försökt, och fotboll har jag försökt, och hockey har jag försökt. Men det är nog bara pingis där jag liksom är god.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Känd i de här sporterna faktiskt, men mina föräldrar som ju inte var så närvarande överhuvudtaget och som lät mig och mina syskon vara som vi är eller skulle bli eller har varit utan att påverka allt för mycket, och det kanske inte är så fel att inte påverka så mycket heller, att man får gå sin egen väg med att tänka på mig själv.
Ja, men när du kommenterade då när Sverige rev kinesiska muren 89 med 5-0, helt häpnadsväckande, alltså var bättre än Kina, gick du då fram när du gjorde segerintervjun och sa: hörni grabbar, Gio och Jörgen och så, jag har varit ganska bra på det här själv.
Jag har ju spelat.
Var det din klass 1? Du var nog lika bra ungefär.
Jag har spelat med Waldner en gång i Hägersten i en lokal. Gjorde en intervju med honom, så spelade vi ett set då, jag och Waldner. Det var när han var som bäst faktiskt, och jag fick faktiskt en enda boll då. 21-1 var det faktiskt.
Hur gick bollen till då?
Ja, det var snudd på kantboll då. Han var hygglig. Alltså, det är en vänlig själ, Gio. Så han tyckte väl att det kanske var bra att jag fick en enda boll. Det hade inte varit 21-0.
Ja. Han var väl också full och käkade en pizza innan.
Ja, men jag ska bara säga,
han har tagit 21.
Gio än idag. Han bor ganska nära. Han bor bort vid Globen. Mm. Och han och Äpplet fortfarande än idag, så går de ner och dricker folköl och spelar pingis ganska ofta nere i spårvägen.
De bobblar också ganska ofta på Högdalen Bobbling. Vilket sarkel. Gio har ju inte varit nykter sedan 1983.
de är, man kan kalla dem gamla kompisar. Ja. De stod ju i SL-hallen som grabbar, kommer jag ihåg, och nötte mot varandra när de var jätteunga. Det är 61 är han född och 65, det är 4 år emellan dem. Men de möttes sen i EM-final i Budapest 1982. Och då vann ju Äpplet på rutin då. Han var 4 år äldre.
Just det.
En tuff femsättare. Men de hade sån otrolig relation till varandra och har då uppenbarligen
fortfarande. Han har lite faders relation.
Ja, men det är fint att man liksom har en relation då och håller uppe den också, tycker jag, över tid.
Men Äpplet har hållit Gio på mattan lite grann.
Jo, men
att han inte har flugit iväg.
Ja, men så är det. Det säger Äpplet själv i alla fall. Han är ju född 61. och Gio 16. Men jag bara säger, under OS i Aten 2000.
24 va?
Jag ändrar mig. OS i Aten 2004. Då nådde ju Gio, förvånansvärt nog, nådde ju faktiskt hela vägen till semifinal.
Just det. Ja.
Och efter semifinalförlusten så var han bokad till SVT:s program som heter Studio Zorba. Leddes av Peter Gide. Och då var han bokad. Och sen så ringde det då, några minuter innan han skulle komma, så ringde någon från förbundet, eller Gios kompis, och sa: jo, apropå Gio, alltså ringde till redaktionen. Det handlar om Gio. Vadå handlar om Gio? Jo, men han kommer han inte. Jo, men han kommer. Men han vill ha bärs. Han vill ha bärs. Ja, annars kommer han inte. Då fick de att köpa bärs till Gio. Och sen så gick han före där. Så fick han, sänkte han typ 3-4 stark bärs. Och sen gick han in i sändningen och var med. Och det gick ganska bra. Och sen...
Han var ju bra efter det. Han var ju bra efter
det. Ja, men han var jättebra gäst då. Och sen så efter det, den här som gick och hämtade då folk, hade hämtat i, då drack han de här i då bilen. Och sen den här skulle hämta, efter det skulle hämta Leo Honkala, brottningsbas, om ni kommer ihåg honom.
Som blev flyförbannad efter Ara Abrahamians
just det, precis, bortdömning. Ja. Mm. Exakt. Men då i alla fall så såg ju han de här ölburkarna i hämtbilen i baksätet. Och då är det första han säger så här, jaha, har Gio varit gäst?
Ja. Eller har Frank Andersson varit gäst?
Ja, men det här var Gio, då var det snyggt.
Det var också väldigt kul att Gio vid tillfälle skulle prata med, intervjuas av Staffan Lindeborg.
Ja.
Och Staffan Lindeborg är också inne i det, så att någon ringer Staffan Lindeborg. Nu kommer grabbarna med Forsåk. Vi tar lite, ja. Någon ring, öppnar du det här, André? Någon ringer Staffan Lindeborg. Ja. Och då säger Staffan Lindeborg till Gio, tar du det här?
Ja, just det.
Så bara, tjena, Gio här.
Ja, det finns ju på...
kan vi prata lite om det? Vi pratar om OS 2004 i Aten.
Mm.
Och Leo Honkala då, Ara Abrahamian. Är det värsta... den värsta bortdömningsskandalen i OS-historien?
Det vet jag inte, men alltså Ara fick ju rätt. Han blev avstängd från brottningen först. Men sen efterhand så fick han ju rätt och de ändrade ju reglerna. Så att efter det så är det så att tidigare så visste man alltså på förhand vem som skulle vara domare. Och då kunde de mutas. Efter det här så är det så att då finns det ett gäng domare och sen så bestämmer man då precis när matchen ska börja vem det är som ska döma. Så det är inga som kan liksom muta domarna i förväg.
Det har väl aldrig varit så tydligt? Att han var mutad.
Så att brottning har ju alltid varit perfekt som en mutningssport.
Ja.
För det är ju en bedömningssport.
Ut i fingerspetsarna.
Jämfört med boxning till exempel så är det ju en annan sak med brottning. Så att det har ju frodats verkligen speciellt i öststaterna under massor av decennier. Otroligt mutade matcher och mutade deltagare.
Ja, det är faktiskt ett jävla elände för folk som ändå tränar i sina liv för att vara med. Och så ska du försörjas liksom på fusk. Ja, men nu sätter jag ner foten och sticker ut hakan.
Det var som i Moskva då, 1980, då var det så också att det var ju spjutkastare från Sovjetunionen heter det då, ja, som var ganska duktiga. Och då arrangörerna öppnade liksom en stor jättelik dörr på stadion när det blåste på ett speciellt sätt för att de skulle få ordentlig motvind, ryssarna va?
De
fixade stadion, öppnade en jättelik sån där...
en port liksom.
Ja, en port helt enkelt. Och så att det skulle gynna ryssarna i spjutkastningen. Så att där var det ju också andra länders deltagare som blev förfördelade av detta fusk.
Där hör ni, Oskar och André, att vi inte ska implementera en kommunism i det här landet.
Nej, just det. Men, för han var ju ganska purken efter ett annat OS. Var det 2012 eller 2016 när han lämnade medaljen på...
Ja, det var ju det OS-et.
Var det 24? Nej, var inte det
senare? Det var 28 var det, tror jag. Men 28 var det, något annat.
Det var lite senare än 24.
Men det var ju en demonstration som hette Dugan. Han lämnade medaljen där på...
Men jag tycker han gjorde helt rätt.
Ja, absolut. Ja, men det har det hänt helt någon rätt. Annan gång att en sån... demonstration har ägt rum. Ja, det är väl i Mexiko 68,
ja, 68.
Det var ju Tommy Smith och John Carlos, de blev etta, trea, 200 meter.
Var det alltså ensam var med och fatta ingenting?
Norman, Australien, tvåa på 200 meter, men då gjorde de den där Black Panther-hälsningen.
Eller när Wassberg ville dela på sin guldmedalj för att han hade vunnit med en...
Det tycker jag är larvigt.
Det var med Johan Mieto 1980 års OS. Men sen tog ju inte...
Det
tog inte Wassberg emot sin bragdmedalj heller. Han tyckte Lundbäck skulle...
Många, många år senare.
Lundbäck var bättre och 78 borde ha fått den. Men, då tyckte
det där känns larvigt. För han ville ju bara bygga mytkens själv. Att
så tänkte han inte på den.
Jag är minsann en good guy, tänkte...
Nej, det gjorde han inte på den tiden. Han var mycket mer original än så.
Hekotrumman.
Ja. Men han var inte beräknad på den tiden, det var han inte.
Thomas Wassberg är ju en kille från de stora vidderna. För honom finns inte det tänket att göra något annat än det han tycker är helt rätt. Hans kompass. Inre kompass.
Han är ju så låst i sin inre kompass. Det blir problematiskt när man...
Nej, men hans kompass, det var ju den där urmänniskan från Jämtland, från Åsarna då, som alltid hade funnits där i sitt DNA.
Så att
han agerade efter sin egen moraliska uppfattning.
Men han tog emot medaljen bara för 4-5-6 år sedan.
Ja, men det är, jag tycker att det är lite löjligt att vara så...
Det kan du tycka, fast. Men han gjorde det inte som beräknad, det gjorde han inte.
Nej, men han sa på instinkt.
Ja, instinkt.
Och det är också bebishjärna att göra saker på instinkt, jag tycker.
Men han kunde bli förbannad, Wassberg.
Ja, det känns också som att han liksom, att han kunde äta drivved till frukost om det inte fanns något annat där ute i skogen.
Ja, han gjorde ju det.
Ja, men typ.
Ja.
Ja, det är Vasper i alla fall. Vi går vidare. Vi ska, nu ska vi in på lite hockey och ni vet vilken låt, va?
Är det HOCK i hockey med Håkan Södergren?
Okej. Du brukar ju byta ut ganska många och spela lite olika låtar, men den här är ju en konstant, så den här ligger alltid kvar.
Den
ligger alltid i jingellådan.
Ja, den gör det. Den
är alltid redo inför varje avsnitt faktiskt.
Bra. Det är kul också att André kan berätta liksom lite mer om klippmaterialet.
Var det Torgny Söderberg som...
Nej, Lasse Holm.
Lasse Holm.
Game med Håkan är att han är ju ansiktet utåt för alosepia, eller vad heter det?
Ja, det på videon här var precis då han hade den här hår. Det rök väl precis efter.
Ja, det var nog den här, precis. Men jag tror till och med att han hade peruk ett tag.
Ja.
Att det var så jobbigt. Men sen, där kommer ett gäng. Äppna där. Jag har bjudit in dem här. Att de ska... en annan grej som händer idag är ju på tal om hockey då. Kom in och sätt er. Kom in. Ena tjena, kom in och sätt er. Ta en stol och sätt er.
Det finns ju mycket att säga om den där hockeyfinalen utan tvekan, alltså själva spelet tycker jag.
Det är det jag vill komma in, precis. Utan det såg ju 3-3 matcher mellan Färjestad och Luleå.
Jag tänkte själva spelet på planen.
Ja, vi ska komma till det. Mm. Men bara kontextuellt då. Det är SHL-final, det står 3-3 matcher. Luleå spelar ikväll i pratande stund om 3 timmar. Nej, en timme, förlåt.
Game 7 som du brukar säga.
Ja, precis så. Och det är inte ofta det blir Game 7 i svensk SHL-hockey och i slutspelen. Jag tycker att det är väldigt kul och spännande. Mm. Vilka tror ni vinner? Luleå eller Färjestad?
Alltså Luleå vinner, tror jag. Jag har sett de här finalerna. Jag tycker Luleå över tid har varit lite vassare faktiskt. Men det är själva spelet jag menar. Jag räknade faktiskt passningar i anfallszonen under flera matcher. Hur många gånger så hittar de varann med pucken i anfallszonen? Och det är så bedövande sällan, förstår du. Det är V-huggning. Det går för fort för spelarna. De hinner inte med att passa pucken för att det går så fruktansvärt.
Du vet att det är lite psykovarning att sitta och räkna sånt.
Okej då.
Vad sa din fru? Mats, ställa, vi måste äta nu.
Ja, men vi väntar med maten till nästa vecka.
Tyst, Marisa, Mats.
Ja. Men alltså, jag vill ju ha det. Jag har sån här kornisörhockey också, så att jag tycker om den ryska klapp-klapp-hockeyn, alltså på de stora ryska genierna på att spela ishockey förr i världen. Krotov, Makarov och allihopa. Men alltså, jag vill ha den typen av ishockey där de passar mellan varann i anfallszonen och där det liksom böljar, där det är konstruktivt anfallsspel. Jag tycker inte om den där hockeyn som är nu i SHL-finalen överhuvudtaget.
Lät det som ett referat.
Ja, men jag tycker ju tvärtom. Jag gillar ju när hockey är när det är breda penseldrag. Det är tacklingar, det är fint spel, det är tekniskt.
Men tycker ni att det går för långsamt? Skulle ni vilja att det var...
Mycket långsammare.
Skulle ni vilja att det var smårinkar?
Nej, att de hinner med att passa och liksom spela. Det är ju ändå ett bollspel, hockey, vilket ju inte är med SM-finalerna överhuvudtaget. Utan det är något helt annat.
Men är inte det som är kul, Mats? Att det smäller och det blir... Nej. Det är det som bygger hypen också.
Då hör du Mats sa nej.
Jo, men jag tänker... Det här är vanligt lugnt, liksom. Att man kan åka och vinna med 7-1 mot Oskarshamn borta.
Men nu tas ju det här bort av publikstödet som är enormt i Luleå och Karlstad. Mediokra matcher förhöjs något enormt genom engagemanget på läktarna. Så att det blir liksom en illusion att det är en bra match. Vilket ju inte har varit.
Nej, men jag tror ingen tycker... Jag undrar om folk tycker att det är bra matcher. Folk är nog mer... Slutspelshockey är ju sluggerhockey. De tillåter mycket mer domarna. Men det är väl också för att slutspel... Där är det liksom binna, det är utslagna tänder... Det är långt skägg. Det är någonting helt annat.
Kommer ni ihåg domaren Jörgen Grundström? Kommer ni ihåg honom?
Nej.
Han var ju känd för att han dömde bara enligt regelboken alltid. Han var ju hatad av alla spelare jämt. För han anpassade sig aldrig. Han var... du minns Jörgen Grundström? Och vad hände med honom? Han fick ju sluta, va?
Jörgen.
Det är klart, om det är för mycket trogen lagens bokstav så är det ju inte bra varken i fotboll eller hockey egentligen. Du måste ha bollsinne. Ja. Du måste ha en känsla för spelarna.
Det hade inte Jörgen Grundström.
Du kan inte vara teoretiker. Då blir det ett väldigt ramaskri bland de aktiva då. Både i fotboll och hockey. Framförallt kanske i fotboll, men även i hockey. Men tycker vi hockeyn är på väg åt fel håll. Det gör jag. I SHL.
Att den är för tråkig och beräknande.
Jag har ingen Stockholmslag här. Den kommer själv dö.
Men den har ju varit på väg åt fel håll länge.
Jag är konnässör. Jag vill ha liksom då, jag vill se Liverpool spela fotboll där de sitter, passningsspelet är enormt. Och även då de ryska ishockeyn och Sovjetunionens ishockey för i världen. Där man liksom blev magiskt förvandlad och höjd till skyarna själv som tittare på denna ishockey. Det var liksom en otrolig upplevelse, vilket ju inte är idag.
Nej, mörker.
Det var länge sedan. Jag kollade jättemycket på hockey fram till typ 2012 kanske.
Sen var det sista Bay-bygghockey? Bytte du när det blev Bay-bygghockey?
Ja, då. När LG försvann. LG Hockey Games lämnade. Då lämnade jag också med.
Jag tyckte Eriksson Hockey Games ett år också.
Jo, det gjorde
de.
Alla har ju facit på det här när det här väl sänds då. Men jag och Mats tror ju på Luleå. Vad tror ni på?
Jag tror också på Luleå.
Då måste jag säga Färjestad. Jag blir ju på...
Ja,
jag
du tror Färjestad. Vad kul. Jag blir ju varför.
Nej, men jag tycker att Färjestad har en bättre coach. Aha. Och jag tror att framförallt så, det är väldigt viktigt i just nu måste jag prata. Det är väldigt viktigt i idrott överhuvudtaget med tradition. Och Färjestad vet hur att vinna. Även på bortaplan.
Alltså, Luleå har vunnit en gång. Luleå har vunnit jävligt många.
Luleå har varit där förr. Färjestad har liksom man har med vi slänger med Tello inte för så länge, men då har en hel stab som har varit med och vunnit olika guld och skytteligor och allt. Så att jag tror ändå att traditionen gör att Färjestad...
Då har vi två röda trådar som vi ska följa upp. Det är alltså dels hur det gått i hockeyn och sen så är det dels då...
Björn Hellberg.
Björn Hellberg, ja. Och Mats samtal till Björn Hellberg.
Då får vi banda. Men bara lite så här.
Du kommer inte kunna banda det.
Jag skulle bli otroligt förvånad om Färjestad vinner matchen mot Luleå. Jag skulle bli otroligt förvånad.
Men det är tre matcher.
En av de största underverken i mitt liv skulle det vara faktiskt. För jag tror inte att de jag tror det blir Luleå.
Men det är så ändå 3-3 matcher. Det är ju konstigare att Vitryssland vinner mot Sverige än att Luleå vinner SM-guld.
Ja, på sätt och vis kanske. Men Vitryssland var ju invaggade. Den gick mitt på dagen, den matchen, klockan 12 och sånt där i Salt Lake City, så att det var ju killar inte preparerade för match överhuvudtaget. De kom ifrån sängarna, de satt och snackade och stojade, det är kul. De var inte preparerade, och i hockey, är du inte preparerad för match så går det snett i ishockey, för att där är viljan framförallt, det är 80-90% viljan i hockey.
Vet du vad, Mats? De var inte på det.
Nej.
De var inte på det. Just like you've done before, and wrap my heart round your little finger. Ja, det är alltså Dolly Parton som Bert Karlsson har sagt med Here We Come Again.
Ja, men precis, Here We Come Again. Och då är alltså The Mauler, är det hans typ fjärde comeback han ska göra nu?
Ja, han tror att det är nummer tre.
Ja, men han var kul för några år sedan. Han vann och han var bra. Och sen var den här matchen som var i Globen, där som gick mitt i natten. Och jag köpte biljett. Och jag stod och prövde första gången som man inte kunde handla med pengar, utan man var tvungen att bli kontantfria. Kommer det var första gången jag mötte mig. Och sen var det över på typ 20 sekunder. Så jävla pissigt.
Så du var där?
Jag var där, ja.
Han mötte ju alltså Anthony Johnson, Rumble.
Ja, men precis.
Han var ju så övertaggad så att det liknade ingenting.
Jag vet, och han fick stryk. Och sen så comeback på comeback på comeback. Och nu ska han comeback igen.
Alex Jones.
Vad tror ni
om... Den som jag möter?
Ja.
Nej.
Han... Det var ju John Jones hette han också.
John Jones.
Ja, men de har ju mött. Men de ska inte mötas nu.
Det var där som The Mauler gjorde en kanonmatch som fick upp honom på banan överhuvudtaget. Han hade en hedersam förlust.
Borde kanske ha vunnit
I Jones på bortaplan. Men alltså, förmodligen är det så. Han är 35 år tror jag.
Han stämmer bra. Fängelsekund från Arboga.
Jo, Arboga. Jag menar, det är väl problemet med honom. Det är väl att han har ont om pengar och ingenting att göra. Så enkelt är det väl?
Ja, så enkelt
men
är det kanske.
Jag tror ju också att han... För att jag tror att det är få matcher, få tillfällen i idrottshistorien. I alla fall som jag sagt live. Och som kanske någon av det live som var så liksom karriärsdefinierande. För att det var ju liksom, jag såg matchen live då, fem ronder, och det fanns ju inte, det var ju ingen som visste hur det skulle gå riktigt.
Nej,
det var ett split också, var det så split decision. Så jag tycker nog att Alex nästan var bättre än matchen.
Jo, men tror ni han kommer kunna vinna igen?
Nej. Han kanske vinner någon. Han har ju vunnit.
Ja, men nu möter han någon ukrainare som dessutom är ryss-fan och inte vill ha ukrainska flaggan, som har tre torskar i rad.
Så men han möter nu då?
Ja, men han möter någon slagpåse från Ukraina som gillar Ryssland.
Han kommer inte att vinna nu. Nej, alltså, han har passerat sin topp för länge.
Men vad vi kommer in på här, det är nämligen så att då funderar på att det är många idrottsmän som gjort comeback genom åren. Och det är svårt att lyckas. Så i och med att vi måste vara ganska tajta nu för att det kommer in ett annat program snart.
Ja.
Så bara försöker lista då de alltså, mest uppmärksammade comebackarna från alltså världsettor. Och då tar vi istället för att ta från 5 till 1, så tar vi från 1 till 5. För när ändå Mats Strandberg är här. Och så den sämsta comebacken av en världsettor.
Varför ska vi det för?
Därför att med tanke på Målers comebacker.
Men det är inte roligare om att köra 5 till 1?
Alltså. Okej. Om vi hinner då. Då ska vi dra på 5. Ben Johnson gjorde ju comeback.
Ja.
Alltså OS-guldmedaljören från 88.
96 då, eller måste det vara?
Efter avtjänat straff då. Ja. Så att... Ben Johnson var ju en skugga.
Behöver vi kontext på det eller?
Nej,
jag skojar.
Det behöver inte.
Men det var när första gången man såg ett par gula krigsherreögon så att säga. Fast i idrottsvärlden.
Ja, alltså när han startade på, mot Carl Lewis 88. Det var alltså ögonvita, de helt gula, för han androlån i hela kroppen.
Ja, precis. Men
och klassiska höga knäna sen också, eller?
Ja, verkligen. Men var det 92 som han gjorde comeback då?
Ja, det kan vara 91 och inför, men det blev ju ingenting. Men det är uselt, men det är ju svårt att göra comeback. Och sen på fjärde plats, Mike Tyson gjorde ju comeback efter Faison. Ja. Och han, det gick ju inte alls bra.
Men var det när han mötte Lennox Lewis?
Nej, det var
senare, eller?
Det var senare, alltså... Tyson vart ju som Ali sen. Han tappade fotarbetet och då finns det ingen chans att hålla uppe sin spelstil.
Så sista comebacken gjorde 2005. Då mötte han den okände irländaren Kevin McBraid. Och han fick så mycket stryk att han i sjätte ronden satt kvar i ringhörnan utan att kunna röra sig.
Men Tyson, är han född med sitt talfel eller är det något han har ådragit sig?
Jag tror att det kan vara en bland...
Och Ben Johnson gjorde comeback 91.
Född med.
Det låg latent.
Latent.
Och sen Benny Olsson, vad man inte får missa var att han åkte dit för doping igen.
Just det.
Så han blev avstängd.
De gör gärna det.
Ja, de gör gärna det, de där grabbarna.
Om taget det en gång så kan man göra igen.
Så, och sen också faktiskt, alltså den då näst bästa efter Lewis Hamilton och sen Michael Schumacher. Han gjorde ju comeback efter 3 år borta och körde för, vad var det han körde för? Det borde ni kunna.
Just det, vi som F1-konsörer här borta.
Ja, men så här. Efter 7 VM-segrar i Formel 1, så han drog sig tillbaka då 2006. Mm. Gjorde comeback 2010, efter 4 år, i en Mercedes. Han körde 3 säsonger och kom aldrig bättre än 8. Och sen så vet ni hur det gick. Sen var det här skidåkningen och sen pang. Och sen sitter han och reglar på sig själv. Sen dess.
Ja.
Det är svårt, svårt att komma tillbaka.
Matti, alltså, vet du faktiskt inte.
Du har ju Tiger Woods. Och
ja, nu föregår du. Vi tar på andra plats då, på misslyckade comebacker. Ian Thorpe, kommer du ihåg det? Han som hade stod 52 i skor.
Just det.
Australiensisk simmaren.
Just. Som vann typ 6 guld, va? Sydney OS.
Precis, han vann 3 OS guld i Sydney 2000 och 2 i Aten 2004. Och 2011 så menade han att han skulle kvala till OS 2012. Men han misslyckades helt i uttagningen, så blev ju ingenting.
Nej.
Ja, och allt det här har varit en transportsträcka för att komma till den svåraste och kanske sämsta och jobbigaste comeback genom alla tider. Och då är alltså Björn Borg som gjorde comeback 1991.
Precis.
Med träracket. Ordet till Mats Strandberg.
Jo, men det var ju... Det snackades om Borgs... När Borg slutade då 1981 på hösten, så pratades det oupphörligen om en comeback för att han var 26 år han av. Men den lät vänta på sig, och den lät vänta på sig väldigt, väldigt länge. Men så såg honom när han tränade då på grus inför den här comebacken, tyckte att ja, Borg är väl kanske lika bra som han alltid har varit. Men då hade han ju tappat fotarbetet naturligtvis, och det gör man både i boxning och tennis och fotboll. Och det går ju inte att reparera. Snabbheten, tempot, det är det som definierar verkligen. Så att profetierna om Borgs comeback i förhand då 91
var ju
helt felaktiga. Nej, men det var väl så att han hade väl folk omkring sig, tror jag, som ville ändå att han skulle visa.
Han hade ju en ny guru,
ja,
som
det
satt i halmat och somnade under matchen.
Precis. Att det
en gammal gubbe.
Så det finns alltid folk omkring
alltså
omkring
de här.
Ja, en riktig guru. Han hade ju alltså träracket. Var det Jordi Arias han mötte?
Ja.
Och Jordi Arias har efteråt sagt att det här var den enda matchen i min karriär jag inte ville vinna. Det var ju pinsamt.
För att det var så
hemskt. Han kunde inte undvika att vinna matchen.
Nej, precis så var det.
Ja, det var lätt
inget kul.
Nej, det var inget kul. Men om vi då kommer då till vad, jag försökte, eller vad som Mats föregick. Det är alltså lyckade comebacker, vilket är jäkligt svårt. För det är svårt att hitta. Kan dra då några, eftersom vi har folk som kommer efter oss, så drar vi rätt snabbt. Mario Lemieux efter cancern. Riktigt lyckad.
Just det.
Så har vi Michael Jordan, la av 93. Och höll på med baseball. Kom tillbaka.
Vilket nummer har han på listan?
Ja, det här, men nu listar vi nog också. Ja, om det kanske vi har. Men då är Michael Jordan tvåa på den listan. Han kom tillbaka och vann ju då 3 NBA-titlar till.
Men vem är etta då i så fall?
Och det är den här, en simmerska som heter Dara Torres. Som har vunnit massa. Hon kallas ju, åldern har ingen betydelse. Hon har vunnit massa comeback och vunnit hur mycket som helst. Som 40-åring också. Men då den som ändå nummer ett är som... Vad skönt att lämna ordet till Mats Strandberg igen. En golfare som heter...
Ja, alltså, Tiger gjorde ju enorm sensation 2019 när han vann det största av alla i golf, nämligen US Masters efter ett vansinnigt slut mot, det var mot DeChambeau tror jag, på slutet där han avgjorde på 18:e hålet efter en felbedömning av DeChambeau. Så att det var ju någonting för golfen som var enormt, alltså att Tiger kunde komma tillbaka.
Är Tiger en större, tycker du? Jag vill gå emot årslista.
Ja, berätta.
Jag tycker Michael Jordans är mycket, mycket större.
Men det är lite skillnad, för Michael Jordan var ju 30 när han lade. Han var 32 när han gjorde comeback.
Men också
Tiger Woods har liksom varit med i en massa bilolyckor, kan inte röra sig och är alltså långt över 40.
Men det går ju att spela golf som 40 år. Det är lite orättvist mot Michael, tycker jag.
Ja, men jag håller med. Jag tycker också det med Michael var lite större. Men det är också för att han byggde om kroppen för att spela en annan sport.
Precis, och så var att bygga tillbaka. Ja,
men det är lättare, tror jag, i lagspel. Vi har Mario Lemieux till exempel. Alltså, du kan, som rutinerad ishockey till exempel, så kan du maskera en bristande snabbhet på ett helt annat sätt. Alltså rutinen är mycket viktigare. Men i golf finns det liksom inget skyddsnät överhuvudtaget i Masters. Hur ska det skyddsnätet se ut? Ja, men det är en vansinnig konkurrens och han gör det otroligt bra, som chockade hela idrottsvärlden då 2019.
Men då Lemieux som haft cancer och komma tillbaka till samma fysiska form.
Ja, är helt otroligt.
Och i den sporten, det gick så jävla fort på 90-talet också, med utvecklingen.
Mm. Men blir då, om vi ska bara avsluta här, då blir då Mahler den nya Michael Jordan?
Det har jag svårt att tro.
Får jag slänga in en bubblare?
Ja, det får du verkligen.
Om det räknas. Henke Larsson tyckte jag gjorde ganska schyssta comebacker.
Dock skader, så att det räknas inte riktigt.
Nej, jag vet. Men det var därför om den räknades.
Fast han gick till Helsingborg och gick till United. Mm. Den tycker jag räknas ändå. Men det var också kul, för att jag kom på spetsen från första matchen Henke var med. Och då ville Bosse så gärna uppa Henke. Då hade Henke gjort tummen upp till Brony. Och Robbo spelar, kolla, det är sådär, det är där Henke ska göra. Han ska gå med tummen upp. kolla tecknet. Det var vanligt tumme upp på planen. Alltså.
Men jag tror också att The Mahler känner sig lite hamnat i skuggan av han nya skämsat Chimaev. Att han inte längre är största svensk.
Ja, just det.
Jag tror att det spelar in lite.
Finns det folk runt den här The Mahler som vill att han ska ta chansen och stiga fram här? För sin egen skull och för andras skull också. Innan han är helt slut när han är 38.
Men han som du nämnde, är väl hos Kadyrov hela tiden, är han inte det?
Oh,
han är ju fan knäpp i huvudet.
Superproblematisk.
Ja. Det är väl något som är. Men han är ju väldigt bra fighter.
Jo,
om man tänker bort det.
Han får väl en titelfight.
Men han är det enda som är mer problematisk än uttrycket problematisk. Fan, jag hatar det. Det har verkligen förstört. Men så fort någon säger problematiskt, då är någon jävla som Mats brukar säga, en jävla PK-jävla. Orkar inte höra. Ja, nu blir vi arga.
Men samtidigt är det så, tycker jag också, att ska du liksom göra comeback i boxning och MMA, så är det ju mycket mer riskfyllt än i andra sporter. Det är det ju verkligen. Alltså, du riskerar ju hälsan helt och hållet, som för Muhammad Ali.
Det där tycker jag är problematiskt att säga så.
Tycker du?
Ja, jag tycker det är problematiskt.
Olle tycker det är problematiskt.
Ja. Vad menar du då? Det
är problematiskt. Vi ska avsluta innan Olle druckit en fors till här. Och blev förbannad. Skämt sig då. Jag skulle vilja kontra bara med en annan lista. På spåret. En topp två.
Jag har sagt att de 15 ska vi vara ute. Du har 90 sekunder på det. Lycka till.
Ja, men det ordnar sig. Ja. Ni nämner så här att comebacker i kluster. Alltså, när det har varit idrottsmän som har kommit till typ samma ställe, koncentrerat. Till exempel då, två på listan. De ryska hockeyspelarna i jämtländska hockeylag.
Ja, Krotov.
Krotov och Larionov.
Ja, Larionov också.
Båda har gjort comeback i ett hockeylag i Jämtland. Jag tror att det är Ope och Brunflo.
Ja, just det.
Och båda har gjort det för att de har blivit lovade att på vad heter det när man promotar sitt vin typ. Ja, i alla fall en.
Men Krotov tömde ju tydligen McDonald's på lokala orter. Han var, och sen blev han ju jättefet.
Ja, han blev jättetjockad precis. Men det var jag tror att Larionov skulle promota sitt vin.
Ja, okay.
Men också varför flyttade han då till
Men Larionov var ju 42 när han Stanley Cup sist. Vad fan skulle han till Sverige? Okej, okay, för att promota vinet alltså.
Jag tror att det var eller om det var att han och hans son flyttade dit. Ja. Det var någonting som var
vilken skillnad på Larionov kroppsstatus och Krotov. Det att det är grym. Han var ju så otroligt vältränad Larionov.
Ja, han var ju så otroligt tjock Krotov.
Ja, det var lite Greklands bästa bandelag.
Det var ju kanske bara snabb mat för Krotov.
Ja, det känns ju så. Men jag tror också att en av hans soner spelar idag i de här han spelade i Kunlun med kinesiskt
KL-lag. Nio.
Ja, men en till. Vi drar väl lite på tiden.
Oj,
det var Vladivostokken idag. I alla fall etta på listan. De amerikanska basketspelarna i svenska basketlag.
Mm.
Alltså, Scottie Pippen i Sundsvall Dragons.
Just det.
Mm. Och mäktigt. Såklart Magic Johnson.
I M7 Magic Borås.
Precis.
Ja. De bytte namn till och med. De
bytte namn till
M7 Magic.
Gick under, va? Precis. Gick under.
För att är det Magic M7 heter de?
Ja, exakt. Vad tog alla pengar och
sådär. Ja, sluta åt helvete.
Vad jag förstått så åkte de också vidare till andra städer. Gjorde samma sak.
Ja, han var i Danmark sen.
Pippen var typ i Finland också, tror jag.
Ja, jättedeppigt.
Han körde liksom skandinaviska turnéer.
Men tänk att hans HIV är borta fortfarande. Det är otroligt. Medicinskt under.
Men den är väl inte borta? Alltså,
jo, de hittar inte grejerna längre i kroppen.
Men om de slutar genom medicinen är den väl borta? Eller kommer tillbaka?
Ja, det vet vi inte.
Är det möjligt att det försvinner?
Han är ett medicinskt under.
Är det möjligt?
Ja, tydligen.
Men det är också för att han är så vältränad från grunden, tror jag. Det är någonting sånt där. Okay. Men sista grejen
vi tar då. Med Magics borttappade HIV. Avsluta på den.
Ska vi avsluta med en solskenshistoria?
Ja.
Han, den enda personen i världen som blir utav med HIV, som man vet.
Magic Johnson.
Förutom Magic Johnson.
Okay.
Det var en tysk, eller om det var en britt. Där de opererade bort ryggmärgen på.
Aha.
Men för att operera bort ryggmärgen måste du ha en ryggmärg som passar precis. Då hittade de en donator som var perfect match. In, bort med ryggmärgen, in med nya ryggmärgen. Och även borta.
Det låter ju en solskenshistoria förvisso, men det låter ju lättare att börja spela basket i Borås och sen bara vara med
det. Men jag tänker att det ger lite hopp också till alla knarkare.
För alla, ja.
Kanske alla. Hörrni, tack för det. Tack. Vad är det vi går ut på för låt nu, Olle? För nu är det du som skokar
i det. Allt de bygger upp ska vi riva ner.
Nej.
Florens Valentin.
Ja, det var fel igen. Nu dog telefonen här, så...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.